hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan och speciellt coronaveckan som gått. Jeanette Björkqvist är inkallad, frisk och kry som vanligt. Välkommen med.
No, tack, tack. Jag hoppas att det inte nu blir, hör du, hela programmet om coronan.
Jag tror att du är inte den enda som hoppas det. Maria Wasström inkallad från Ingo. Har du anlänt med tåg eller bil?
Bil från dörr till dörr.
Ah, är det...
Man kan ju, det är ett ställningstagande.
Ja, ja. För vad då? Eller måste
det? Ja, just det. No, i dessa dagar vågar man ju inte röra sig ens. Ja, egentligen om jag är helt ärlig, så vi har ju inte ens kollektivtrafik i min hemkommun nu, åtminstone inte mycket. Det mesta har ju liksom satt lapp på luckan.
Men det är alltså för smittorisken som du tog bil av den orsaken?
No, lite bekvämlighet nu också i ärlighetens namn.
Jag åkte kollektivt.
Just det. Och jag cyklar, men jag bor nog väldigt nära, så det var nog ingenting att skryta över.
Hurra, men det är bra.
Ja, exakt. Direkt började den här tudelningen i stadsborna mot Ingo. Förlåt, det var inte alls meningen. Jag heter Magnus Lundén, programmet alltså Eftersnack. Vi ska tala om veckan som gått. Och jag har en glädjande nyhet. Jag vill att alla ska få veta att jag har varit ensam hemma idag. Förstår ni vad det betyder? Nej. Ensam, där finns ingen annan. Det är tomt. Och de är i skola.
Ja. Dessa dagar finns det nog många som har haft kanske alldeles tillräckligt av dessa ensamma dagar också, men inte då de här barnfamiljerna.
Nej, jag talar nu om barn. Jag talar uttryckligen om familjer som har haft barn hemma som nu har fått gå till skolan. Och det är ju liksom omvänt, som du sa, men för mig var det en glädjens dag att kunna vara...
Igår.
Självvald ensamhet är bra.
Men har du, Jeanette, fått glädjen att vara ensam hemma?
Jo. Jaha. Det där, mitt barn var så ivrigt, alltså att hon redan för flera dagar sen började fråga att, det där, att skulle det kunna vara en torsdag, skulle det kunna vara torsdag. Och sen bad hon på onsdag kväll mig att väcka henne klockan 6 så att hon ska hinna till skolan. Och då sa jag att nu börjar den ju först 8:30. Mm. Men hon vill vara säker på att hon ska hinna.
Han hon då?
Hon hann jättebra. Men man fick ju inte gå dit för tidigt heller. Så jag sa att nu får hon leka med sin kompis där i parken lite. Att man fick gå dit först 8:30. Men det där, det var ett mycket lyckligt barn. Det var lite nästan som på hösten när man började skolan. Den
så
stämningen.
Pirrigt. Som...
Pirrigt och spännande och roligt och liksom allting.
Hur var det, Maria, hos er?
No, faktiskt inte alls på det där sättet. Mitt barn som då gick till skolan helt nöjt nog i och för sig... Jag hade dessutom åkt en moppe, så det var ju kanske det roligaste den dagen. Första gången.
Jag hade han just fyllt?
Ja, hon.
Hon, förlåt.
Ja, och, så det var ju alldeles bra. Men själva den skolgången, egentligen så sa hon faktiskt när hon kom hem att no, det var helt intressant att se hur man löste de här olika. Liksom.
Men hon är redan på...
Nu ja, hon går redan på 8:an, ja. så det är lite skillnad. Men att nu när jag vet hur det går till, så nu kan jag igen nog börja... hemifrån. Hon var jättenöjd faktiskt med den här hemskolan, ärlighetens namn. Men jag tror att det finns ju alla varianter.
Okej, hur den där mopo-grejen, alltså, hade hon född samma dag som hon fick körkort? Eller hur?
Nej, hon hade nog lite tidigare, men hon fick faktiskt sitt kort 2 dagar efter att undervisningen flyttade hem. Aha. Så det var ju dessutom faktiskt lite så där trist för att alla hobbyer och allting fick ju då sätta lapp på luckan. Och det hade hon ju sett jättemycket fram emot. Att hon kan ta sig själv alltså till fotisträningen och allt det där. Så det var ju det jobbigaste under den här hemskolan.
Att inte få åka moppet. Ja. Jag förstår nog. Jag förstår. Eller jag förstår inte, men jag förstår att det är viktigt. Jeanette, hade du moppet annars när du var 15?
Nej, jag hade inte, men min bror hade.
Aha.
Men det hände sig som så att en gång så skulle jag köra hans moppo. Jag kanske inte var helt preskriberat det här, men jag hade ju kanske inte åldern inne. Men sen förstod jag inte att man måste växla. Alltså att man också måste använda en växel på. Det
var som med lite, handen?
Nå, inte vet jag hur man skulle växla, för att jag växlar ju då inte. Och den håller ju på att brinna upp hela den här motorn. Och sen fick jag sådana här trauma att jag insåg att jag är helt oduglig att köra moped.
Oj. Ja, och i dagens läge
men jag kör bil desto hittigare.
Jo,
men det behövde man inte på den här tiden, tror jag.
Va?
Men jag, i alla fall så var jag inte riktigt gammal för att köra den.
Kunde man köra sådär bara ut?
Ja, det tror jag inte. Jag
inte vet, jag frågat. Men jag var i alla fall alltså minderårig.
dessutom.
och nu har du också skrutit om det här.
Ja, men jag säger att det är så länge sedan att det är preskriberat. Mm. Sen finns det någon sån här självkriminaliseringsskydd också.
vad menar du nu?
Det betyder på något, jag vet inte alltså det där. Nå, ja, men kan vi gå vidare?
Ja, vi ska gå vidare. Det där, okej. Skolorna öppnade då. 8% av Helsingfors elever har inte gått till skolan igår i alla fall. Tycker ni att det är ungefär vad ni förväntar er, eller mer eller mindre?
Jag vet inte, men alltså, de hade ju, det fanns ju, målades upp de här bilderna av att i stort sett ungefär 8% kommer att komma till skolan och resten blir hemma. Det var ju de här visionerna och det blev ju sen alltså helt tvärtom.
Ja, och vad jag nu tittar
på nyheterna igår, alltså alla nyhetssändningar, så verkar det ju nog som att det har gått helt ganska bra. Nu har det väl funnits en del skolor som har tagit i någon sån här underliga lösningar där man måste alltså ha stora skolor, alltså framförallt där man måste ha alltså elever utomhus oberoende av väder och sånt här. Det är ju det här med att hur många man får ha i ett rum. Att helt lätt hade det säkert inte varit för skolorna, men på det stora hela var det väl så att, och särskilt lågstadieeleverna hade gått ganska bra.
Ja, alltså det känns ju det där att ämneslärare typ alltså då högstadie, att de måste ha bara en och samma lärare. Alltså, nu är det ju ändå där, nu talar man utan att vara expert, men jag tycker att det låter lite överdrivet och lite ganska svårt för skolan också att fixa det, men order är order, det är bara att göra så, men det måste betyda att undervisningen blir lite konstig.
Men undervisning, jag vet inte om man nu måste heller, jag menar den här undervisningen pågår nu i 2 veckor max, eller egentligen mindre också, ja. Så att det är nu kanske inte så himla viktigt hur det nu sker, tänker jag, men jag tänker ändå att det är fint att de får gå till skolan och får en liksom en någon form av avslutning på skolåret i alla fall. Så att jag tycker nog personligen att det var bra att de... Och jag är också väldigt förvånad över, åtminstone vad jag har så där från sidan sett då där i mitt barns skola. Så det var ju alltså i minsta detalj planerat hur de ska gå tillväga. Och det var nu nästan militärisk ordning. Och alltså ganska imponerande nog hur de har tänkt på varje liten detalj, att ur säkerhets- eller så här smittorisk synvinkel så tycker jag nog att det är väldigt tryggt att skicka sitt barn dit. Sen är det annat förstås att om de sitter och trängs i någon skolbuss eller något annat. Men, och sen när man ännu beaktar då det att barn inte har blivit smittade, det är ju klart att sen måste man vara kanske ännu försiktigare om man har någon i familjen som kanske har... finns i riskgruppen, så då är det ju förstås viktigt nog att man är otroligt noggrann med liksom hygien och allt sånt här. Men ur barnens synvinkel så tror jag nu inte att man alls behöver vara orolig.
Jeanette, är du orolig? Alltså nu när ditt barn ville stiga upp klockan 6 och gå till skolan, var det så att de kommer ihåg att tvätta händerna, kommer ihåg att lyda lärarnas order eller är det själv orolig?
Nej, men det var vi alltså, det är ju helt självklart och det talar man ju om så där på ett konstruktivt sätt för att förstå hon ju också det. Och sen var det förstås lite förvirrande säkert att uppleva det. Hon är ändå trots allt bara på 2:an i lågstadiet. Förvirrande att uppleva det här. Men hon var nu jätteglad. Alltså jag säger så där helt på liksom psykologisk nivå tror jag att det är jättehälsosamt. För många, kanske inte alla, men för många elever att få, som Maria säger, ett avslut på det här året. Och återse sin alltså klass och sin lärare.
Och sen det som ju många också lärare har lyft fram, att de har inte riktigt kanske koll på hur alla barn mår i en sån här distansundervisningssituation. Att nu är det ju bra att det också blir nu en sån möjlighet att de får ses öga mot öga. För det finns ju nog många olika familjesituationer som kanske inte heller mår bra av den här situationen.
Nej, och sen alltså tycker jag ännu inte att man ska heller hymla om det, att också liksom i helt liksom välbärgade, välmående medelklassfamiljer, så som vi nu säkert alla här i den här studion är, så har det varit ganska utmanande. Och sen blir det på något sätt, det är förbjudet att säga det. Men nu har det ju varit alltså, det har liksom funnits ganska mycket problem. Jag menar, människor. Sen finns det, jag vet att det finns äldre människor som har varit sådär att, men vad är det nu för fel på er, den här er generation, att ni inte fixar, liksom, att hur fixar ni sommarlov då, om inte ni klarar av alltså den här vårterminen?
Utom att liksom, då jobbar man ju inte samtidigt.
Nej, men det är ju alltså just det att det där, att det liksom, om man nu är 2 vuxna som jobbar och så har man alltså barn, 1 eller flera alltså barn hemma, och så har man liksom hela den här infrastrukturen kring och inga hobbyer och ingen avlastning. Alltså de som vi har nu aldrig haft, alltså mor eller farföräldrar som, men många har ju alltså haft den sen som en sån här avlastande effekt. Att nu har det nu liksom, det har varit lite nog speciella förhållanden.
Plus för stressen över ekonomin för många.
No, alltså verkligen.
Men det som sen å andra sidan, som jag åtminstone kan tänka som förälder, att har varit ganska skönt att man inte har haft så mycket program, alltså att de här hobbyerna och sånt som har varit inhiberade, så det har ju varit nog trist för barnen, Men samtidigt kan jag tycka att för familjens del så har det ju varit ganska trevligt att det har varit liksom en lugnare tidtabell. Inte att jag alls missunnar dem sina hobbyer. Jag hoppas att de snart igen ska få börja ta del av dem. Men jag menar att det finns många sidor av det.
Och det där är just den där viktiga poängen, att det finns många sidor. För att de har gjort undersökningar av barnet. Hur har ni upplevt den här perioden? Och överraskande positivt har ju svaren varit. Bland annat att man inte blivit mobbad till exempel. Det är ju ganska grymt att läsa. Det är det som krävs, att man inte ska bli mobbad. Att man inte träffar sina klasskamrater. Och sen att till exempel det att tiden med familjen har sett som en jättepositiv sak. Det som du var inne på, Maria. Att också barn har tyckt att wow, att plötsligt är man, när man känner sina föräldrar bättre. Det är ju ganska otroligt att det funkar så. Alltså, men det är ju inte alls otroligt att det funkar. Men jag menar att det kräver ett sånt stopp mot hobbyer som borde vara bara en positiv sak. Att för att man ska vara mera med sina föräldrar och familjen som helhet.
Alla är ju väldigt nog medvetna om det, att dagens, liksom, i normala fall så är ju de flesta familjers vardag otroligt hektisk. Så det är ju, man skulle ju kanske gärna vilja välja någon sån där medelväg där, men det är inte alltid heller praktiskt möjligt.
Jag skulle då välja färre hobbyer. Nu skulle det kunna vara någonting att fundera på. Att om det påvisas nu, vi som alltid i det här landet vill tro på forskning och så här. Och om det nu står att vi mår bättre av det, att det inte är så stressigt.
Nu talar de om det här, alltså, talar om den här distansundervisningen, att vi ska förbereda oss alltså på en sån här situation att det här återkommer på hösten. Eller liksom att man kommer att vara tvungna till exempel att varva det här, att det är liksom närundervisning varvat med distansundervisning. Och vad jag nu har följt med ganska många alltså diskussionstrådar om det här, så det har ju nog varit alltså jättestor variation. Alltså. Jag tror inte att någon har alltså en helhetsbild av att hur har den här distansundervisningen nu på riktigt alltså gått till. Att det finns liksom enstaka klasser där man inte liksom har haft någon kontakt i princip med läraren alls. Och det finns andra som har skött det exemplariskt. Precis. Så att nu sitta här och liksom måla med stora penseln och säga att jo, men det har nog på det hela liksom gått jättebra. Att nu är vi redo för hösten. Så det kan jag säga, det stämmer nog inte. Att man behöver lite utveckla alltså någon sån här gemensamma metoder. Då, att hur...
Men nu finns det kanske tid eventuellt att fundera på det. För sannolikt kommer det ju att bli nya tider med distansundervisning.
Jo, om någon skulle säga nu åt mig att, jo, men att nu kommer det att vara så att nu är de tillbaka fram till sommarlovet och sen drar vi hela hösten distansundervisning, så då vet jag inte riktigt vad jag skulle göra.
Nej, men lyckligtvis har ingen sagt det. Jeanette, ingen har sagt det.
Och, och då säger jag alltså att nu när det här är slut så kan man titta tillbaka på att det fanns liksom, att det var sin egen värdefulla alltså period.
Ja.
Men jag är jätteglad att den perioden nu i alla fall tillfälligt är slut.
Jo, det där är bra, för jag tror att det är just så där, det skulle vara perfekt. Så att, alltså inte perfekt, det är då, och många människor har varit jättesvårt sjuka, men så där, för oss som inte har lidit i sjukdomen, så skulle det ha varit ett perfekt experiment. Vi har fått många aha-upplevelser, tror jag. Jag har i alla fall fått många.
Insikter i barnets skolgång till exempel.
Ja, men också i sitt eget liv, stressen, allt det här. Men det är perfekt så länge det var bara den här gången. Att sen ska vi bära det med oss och bli klokare och visare, men man behöver inte testa det på nytt. Men det kommer, jag är inte den som vill se det här, men det är ju nog sannolikt.
Det är helt alltså sannolikt. Och sen märker jag att det finns alltså en viss sån här entusiasm kring det här med distansundervisning också. Bland
det finns många. Säkert någonstans. Hej, är ni tävlingsmänniskor?
Men det är jag ju verkligen.
Du är?
Ja.
Ja, just det. Bra, Maria, hörde med dig.
Nej, inte alls på samma sätt.
Inte alls? Okej, så att om du går med i en, har du varit med i en springtävling någon gång?
Nå, det börjar nog vara så länge sedan.
Men så här, någon gång i barndomen?
Ja, jag placerar mig aldrig där på pallen.
Nej. Kommer du ihåg din bästa placering?
Nej, jag har nog fått några sådana här kedar.
Nåja,
men jag tror att alla fick.
Okay. Jeanette, har du vunnit något?
Jo, jättemycket skidtävlingar hör du i skolan. Och sen har jag varit i sådana här springtävlingar så länge jag höll på med lite sån här snabbspringning. 60 meter var det på den tiden.
Jaha.
Och det där, och sen kan jag ju inte spela bredspel. Alltså jag är ju helt alltså jättedålig.
Du jobbar att spela med?
Ja, jag är alltså jättesvår. Okay. Jag ska inte alltså spela något sånt där man vinner.
Så då talar Sanna Marin direkt till dig idag när hon sa att inte kan man alltså, att det är klart att vi måste försöka få antalet smittor till noll, att inte går man heller in i en idrottstävling och tänker att jag ska bli åttonde den här gången, utan man vill alltid vinna, och samma det med det här viruset. Så då är du liksom, du är inne på den linjen att man måste få det till noll då.
Nej, det där, nu kan man inte dra alltså direkt åt sådana paralleller.
Men vi ska inte tala nu om jag vill tala om det här liknelsen, för det här används ganska ofta, att inte går man heller in i idrott och inte tänker att man ska vinna. Jag jag håller inte med om det här. Därför att ibland är det extremt realistiskt att ha som mål att bli åttonde och vara jättenöjd. Det är en liksom seger. Och jag tycker att det här är fel tänkt. Att det här är liksom ett jätteensidigt sätt att tänka på idrott överhuvudtaget. Och jag har varit med i otaliga tävlingar och jag har alltid varit väldigt långt från att segra. Men det är ju otroligt sist att vinna till exempel, förlåt klischén, men över sig själv. Eller liksom på något sätt göra någonting som man kan vara stolt över.
Ja, men det är ju kategorin på tävling. Man kan ju inte alltså dra det sådär.
Visst,
det här,
för hon sa så. Hon är vår statsminister.
Ja, men jag tror att hon egentligen menar
att
man gör alltså sitt eget rekord. Eller man, gör liksom, man går ju in i en tävling för att just vinna sig själv. Men det är ju klart, det vet ju alla OS-människor också. På alla nivåer så är det ju så att nu måste man ju ha någon slags insikt i det. Att man kanske inte alltid drar hem det där guldet.
Mm. Men,
eller platsen i riksdagen.
Då skulle jag kräva lite mer realism av Sanna Marin. Hon skulle säga rakt ut att ibland är det riktigt fint att bli åttonde. För jag tror att det är fel sak att säga, att upprepa. För det är det man gör i idrott. Att man ska alltid vinna, Jeanette. Jeanette, man måste inte alltid vinna.
Nej, men det har jag aldrig sagt heller. Och jag uppfostrar,
för det gäller dig alltså, själv.
Ja, det gäller bara mig själv. Och det gäller kanske mest bredspel. Ja. Också sådana på slumpen. Spelade bredspel, tärningsspel.
Brukar du fuska sen för att vinna?
Nej, fuska får man inte, men jag kan bli lite upprörd.
Sur.
Och sen är du säkert också lite jobbig sådär när du vinner, eller?
Nej.
Nej, men för det är ju självklart.
Men jag är alltså extremt jobbig om där finns en jobbig vinnare.
Ah, okay.
Alltså då blir det riktigt just dålig stämning.
Ja, ja.
Vet ni att jag håller på att förlora till exempel, låt säga min man, om han skulle till exempel hålla på att vinna i Mölkky till exempel. Och sen börjar han, vet ni, så där som en del börjar sen det där, lite fira där. Ja. Och liksom hålla på och göra så här segerdansar. Så då kan det hända att jag blir lite upprörd.
Okej, och sen pratar du med honom på en till?
Nej, inte jag, sånt håller jag inte på med.
Ja, du skriker istället?
Nej, men jag skriker aldrig.
Men förlåt, vi måste gå vidare, men vad gör du då?
Nå, det där...
revansch?
Ja, revansch. Men det där, sen kan det hända sen också att det där, jag kanske traskar iväg och fundera på saken.
Oj, vilket sånt spel, Kjellska. Jag tycker aldrig spela någonting med dig.
Ska jag ännu outa, hörde vad jag gjorde också. Jag var hörde hos min dåvarande svenska pojkvän i Sverige och så spelades det någon så här stora bondespel, vad det nu hette, något jättedåligt.
Jo, man odlar sig när man vet.
Det var det sämsta spel jag har spelat i mitt lustigt liv. Alltså, riktigt kacka. Ja. Sen gick det ju, alltså, då så, han var ju just sån att han började sen liksom vinna och vi spelade, där var hela familjen och det slutade sen med att hela bredspelet flög och så var de så att, oj, finnen blev arg.
Och de hade rätt.
Ja.
Ja, just det. Hej, jag läser Hesari på nätet och enligt, de har en spalt där på höger sida, den mest lästa insändaren idag. Så det är faktiskt passionerade Yle-redaktören Kita Reuter har skrivit en insändare. Jag skulle gissa att Kita Reuter är cirka 80 år kanske. Och hon beskriver i en kort insändare att hon aldrig känt sig ett utanförskap i Finland trots sin finlandssvenskhet. Men nu när hon satt på en parkbänk någonstans i södra Helsingfors och med sin man på behörigt avstånd från alla, promenerade förbi två unga damer som tittar på dem och säger högt ut, men liksom inte rakt i dem, men att ja, där sitter de, där är de, fast de borde vara i karantän. Och med tydligen ganska snorkig röst och så vidare. Och det här är nu jätte, om, eller i alla fall läst i Hesari, och jag tycker att det här är intressant. För det här handlar ju ändå här om, som du sa Maria, att saker har många olika dimensioner. För att de som säger att, eller när regeringen rekommenderar att 70 plus ska hålla sig inomhus och så vidare. Och
nu fast har de nu det?
Ja, att nu har de sagt att de ska vara...
Nu får man ju gå ut och sitta på en parkbänk.
Jo, man får gå ut, men det har nu varit väldigt tydligt här ända tills nu nyligen att man ska hålla väldigt låg profil. Ja, nu har det varit så att man ska undvika alla...
Jag tycker att de uppmanar en att man får gå ut.
Jaha, jag tycker att det inte var så.
Men det har nog varit, men det här är alltså just så som det har varit, att det har varit alltså motstridiga budskap.
Ja, men nu till exempel i Husis var det ju där ett helt uppslag med ganska viktiga poänger om hur förödande det kan vara, speciellt om man bor ensam. Att bara sitta i sitt hem och känna sig på något sätt att man inte får gå ut. Och det förstår ju alla att man kan inte ha samma umgänge som tidigare. Men den här balansen mellan de här två är ganska svår. Att hur ska man egentligen göra? Jag var till exempel igår och träffade mina föräldrar på väldigt långt, flera meters avstånd. Men det kändes nog helt okej. Men vad tycker du, Jeanette? Gjorde vi nu rätt eller fel?
Som träffades?
Ja, vi var utomhus.
Alltså. Det är klart ni gjorde rätt också.
Ja, okej.
Det är klart att man måste få träffa sina nära och kära. Och sen tycker jag att man ska fråga alltså den här äldre generationen också. Att det där, att vad är nu sen viktigt för dem? Är det att sitta liksom ensamma kanske och trycka inomhus 2 år, 1 år? Ingen vet alltså hur länge det här nu alltså pågår. Eller att få träffa alltså sina barn och barnbarn.
Mm.
Jag menar, det finns ju någonting, alltså det handlar ju inte bara om hälsorisker, det handlar ju om livskvalitet också.
No, definitivt, och det är ju det där med att träffa barnbarn och sånt och träffa dem på ett sånt sätt, alltså att man tar i dem. Så det har, förstått, det har ju också diskuterats att om man skulle luckra upp de här restriktionerna så att man kanske, eller i alla fall så att man får själv tänka till, att hur vill man ha det?
Nu måste vi komma ihåg att sådär procentuellt att ta det här förskräckligt drabbade, alltså Nyland, hur otroligt få det är som alltså har smittats av den här coronan, antagligen.
Mm. Mm.
Och sen alltså den här, liksom, den här påtvingade, alltså den här distansen till sina anhöriga, när största delen alltså inte i något skede ens har varit liksom i risk att sprida den här. Så att där finns inte liksom, vet ni, förstår ni, att där liksom, där
proportioner
och jag förstår alltså det här att man ska skydda den här riskgruppen, men det borde finnas alltså någon sån här, det borde bygga på någonting lite stabilare.
Mm.
Att säga nu att man går och coronatestar sig och är negativ, och så får man fortfarande alltså inte gå och träffa sin sjuka mamma.
Mm.
Jag måste ju nog medge att jag har varit på promenad med min mamma var evigaste en dag
under den här jättebra
coronatiden, och jag tror att alla mår bäst så.
Mm.
Men jag menar, jag inte förstår, det är ju förstås är det ju väldigt viktigt att de som är yngre ser till att de inte då skaffar sig några smittor, och det är ju inte nödvändigtvis så lätt alltid. Men ändå så tror jag att det är alltså viktigt för alla, åtminstone jag har förstått det, att nu ska man nu gå ut och röra på sig.
Jo, för att hittills är det som äldre personer alltid får höra, att håll dig igång och rör på dig, och nu har det varit helt andra budskap, att plötsligt var det inte lika viktigt. Och tanken är ju god förstås, att skydda och vi ska inte bli sjuka och så vidare, men att den är, det är kanske igen det där att det finns oftast bara ett budskap, och i det här fallet fanns det ju faktiskt flera lite motstridiga budskap, men ett huvudbudskap i Finland alltid. Och det här tycker jag bekräftar lite det. Och nu har man börjat inse, oj, att var vi för stränga? Och att hade det liksom tjänat sitt syfte? Hade varit någon, var det, till exempel om man är 70 plus och är jättegott skick, varför måste man hållas då inne?
Alltså, men man måste inte.
Nej, men det var ju det som nog sades. Alltså, man ska inte umgås, man ska inte träffa dem. Det kan jag förstå, att man kan träffas utomhus.
Ja, och sen, det känns som att människor liksom suktar efter att få anvisningar
på
allt.
Exakt, och man kan inte tänka, jag säger den här bondförnuftet, alltså att man på något sätt tänker alltså själv. Jo, det där är just att du kan inte göra någonting, och sen att alltså, tänker du en tanke på att kan man göra så här, så har du inte alltså en anvisning, så ställer du den här frågan på några sociala mediekanaler. Och så väntar du liksom på att nu måste någon rådge mig, att liksom tänka själv, där har hänt någonting. Jag tycker att det här är alltså, det här socialpsykologiskt jätteintressant. Vad som har hänt bland jättemånga människor. Att man blir ganska så där hjälplös plötsligt.
Och till och med då när reglerna är jättetydliga så är folk ändå så här att hur ska man nu tolka det här? Och är det faktiskt så här?
Jo, och kan jag se och kan jag så?
Jo, och sen ska man dissa sådana som man tycker att inte riktigt följer reglerna. Mycket, som man själv har tolkat. Det är den sämre sidan av det här. Annars, Sverigefärjorna går igen med passagerare.
Jo, men det var nu någonting där också.
I alla fall, man får inte köpa kryssningar, för det är inga nöjesresor, det är okej nu. Men jag ska fråga, har ni ägnat en tanke? Nu ska jag faktiskt till Stockholm.
Nej, säger jag.
Jeanette.
Alltså det där, jag skulle ju kunna åka till Stockholm. Men det där, jag förstår att rekommendationen nu, att man ska, alltså det skulle ju vara nöjesresa. Mm. Om inte nu hittar på något jobb.
Hur stort nöje är det nu att åka på de där båtarna?
No, det är, inte
det alltså är stort nöje.
Nej, det tycker jag, Magnus, det tycker jag ju inte jag alltså. Men det där, inte kommer jag ju att fara, nu förstår jag ju. Nej. Ingen behöver nu bli upprörd och arg och skicka hat med.
Nej, hoppas de inte han här emellan.
Nej, jag lugnar ner nu. Ta det lugnt där i husen.
Ja. Jag ser ju lite samma som du. Jag skulle faktiskt vilja fara. För det är liksom en symbol för att komma ut ur karantänen. Så att jag hoppar på en Sverigebåt ut i stora världen. Jag skulle faktiskt vilja, men jag tänker inte göra det där. Jag förstår att det inte är tid för det. Men jag skulle verkligen vilja göra det. Och jag är avundsjuk på min son som studerar i Sverige. Och nu kommer han nästa vecka och han får åka med dagsbåt. i egen hytt.
Ja, den där båten är jag ju inte så exalterad över som du. Nej. Men Magnus vill ju bo alltså på en sån här Sverigebåt.
Ja. Helt tryggt kan du åka till Åland. Det är inom samma land. Och då får du vara på samma färja.
Men kan man... Nu kommer de att börja skrika där på Åland att vi vill inte ha dit såna corona.
Men Emarihamns, är det öppet? Alltså, kan man
nu har man kommit dit åtminstone. Och nu har man, jag har nog många bekanta som har åkt dit.
Jaha,
till sina stugor.
Jättebra, då kan man ju göra så.
Eller kommit därifrån.
Men man kommer ju på annat alltså, sätt dit
också. Men då blir någon upprörd att det där, att tar vi nu inte regeringens budskap på allvar?
Vi tar det, därför far
vi tar det på högsta allvar.
Därför far vi inte. Jag skulle vilja, men jag far inte. Borde du upprepa det?
Ja.
Men det är inte olagligt att resa inom landet.
Nej, det är inte heller, men till Stockholm är det inte heller olagligt. Det är inte olagligt.
Men de rekommenderar inte.
Hey, nu slutar vi att tjafsa. Jeanette Björkis, vad har du tänkt på den här veckan?
Nu hörde, jag har tänkt på de här, det där... Jag gjorde ju ett sånt här stort jobb här i våras med de här hemlösa alkoholister och sån här narkotikamissbrukare heter det kanske på. Och det där en sak som nu kom fram när man hänger tillräckligt mycket med dem är det att de här, det finns sådana här gröna toaletter, vet ni, sådana här publika toaletter som man kan gå på.
Vad menar du med att de är gröna?
No, de är den sån här,
till färgen,
stora gröna sådana här lådor alltså på olika håll. Och för det här gänget alltså människor så blev det ju ganska uppenbart att de är jätteviktiga de här alltså stora toaletterna, för att dels så det där kan man gå dit och ägna sig åt sitt missbruk, det vill säga alltså injicera droger, och dels så används de av ganska många som övernattningsställen, alltså att man går dit och sover när man inte har något annat ställe att gå på. Och så här var det, och det där, och vi har nu besökt ganska många sådana här toaletter med min kollega Niklas Melti. Och det är ju alltså helt hemskt att det är så i Finland att människor behöver använda de här. Nu är det då tydligen sen så vad som har hänt alltså efter det här att det där massa stadsbor har blivit i Helsingfors i alla fall ganska provocerade av det här att de här gröna toaletterna, nu Magnus kan inte gå dit egentligen. Du skulle inte kanske gå dit för att de är nu i sånt skick att där brukar andra använda dem än sån här vanliga människor. Så nu har någon alltså börjat klaga jättemycket till Helsingfors stad som då har bestämt att de stänger, fick jag höra igår, tre sådana här publika toaletter i centrum av Helsingfors för att inte de här alltså missbrukarna ska kunna sova där eller injicera sina droger. Och så tänker man att nu är man av med problemet. Och det där, och jag tycker, jag blev alltså jätteupprörd när jag hörde det här. Jag tycker att det är så småsint att man inte ens alltså det där tillåter dem att använda det här. Det kan hända att de har ju aldrig alltså byggts för att användas av sådana här marginaliserade människor. Men faktum är att socialpolitiken i vårt land är nu sån att för vissa människor så liksom finns den här användningen alltså ännu nödvändig för dem. Så det blev jag jätteupprörd.
Stänger de nattetid eller stänger de nattetid?
Nej, de stänger de nattetid så att ingen ska kunna sova där. Och då tänker jag så där att vad tänker man då att händer? Att tänker man då att nu löser sig problemet? För att det får ju inte bort det här problemet av att man inte låter dem. Någonstans måste ju de här människorna sova också. Och inte det är ju så att man liksom, vet ni, ökar platserna någon andra ställen där de kan sova.
Men teoretiskt, eller till och med i praktiken, skulle det inte kunna vara så att istället lösa problemet? Alltså att man ska göra någonting åt saken?
Och så borde det ju vara. Men det är det ju inte. För det är tydligen alltså det där, det lär vara då invånare i närheten av de här toaletterna som har klagat på att det är lite stökigt där. Och sen är det sådana människor som brukar, de finns ju ofta i anslutning till parkområden. Alltså parkbesökare då. Nu är det ju många som har suttit ute eftersom restaurangerna är stängda. Som också har blivit då störda på att de är kanske används till annat och är lite snuskiga ibland.
Men nu kan jag förstå att man blir knäckt, man vill gå på toan, man har suttit ute för att det finns inga krogar som är öppna, så vill man gå på toaletten och sen går det i praktiken inte.
No, det går,
nu kan
ju
förstå det väl.
Jo, det går ju alltså, men de är ju inte, alla är ju inte så det där, de är ju inte så rena för att de faktiskt då använder dem. Men där finns ju alltså de flesta som jag nu har följt med i de här gröna toaletterna, så de är ju ganska, där finns ju alltså sån här hål dit man kan sticka in sin spruta, och de flesta är jättenoggranna med att de sticker dit den där. Men det är ju kanske lite snuskigt om man nu övernattar där. Men inte är det nu så att man inte skulle kunna. Nu kan man gå in dit och det där uträtta sina behov, fast det är lite snuskigt.
Det här är ju... Om det sover någon där?
Nå, ja, men det är ju sen på natten det.
Men alltså, jag förstår absolut vad du menar med att man tror att nu är problemet löst. Det är det ju då inte.
Det är ju många
men
saker.
Men det sorgliga är att det kommer bort från den människans ansvarsområde. Att nu fick jag det här problemet. Nu ringer ingen mer till mig och stör.
Ja.
Men problemet i samhället.
Men de kommer ju sen alltså ringa någon annan, för att någonstans far de till liksom någon trappuppgång och sover.
Ja.
Om inte man har alltså. Det finns människor som inte har alltså på riktigt ett hem. Och inte finns det tillräckligt med sådana här nödinkvarterings. Men det är jättemånga saker som löses alltså just på det här sättet. Man tänker att nu stänger vi.
Mm.
Eller nu flyttar vi liksom, nu stänger vi den här boendeenheten och så slutar de knarka. Det är ju inte alltså.
Eller som, det var nu, vad var det, kanske 10-15 år sedan, busshållplatserna och sporrahållplatserna i Helsingfors, så gjorde man väl de flesta så att man inte kunde sitta på en bänk,
ja,
utan det blev så att man måste halvstå.
Ja.
Så att det inte ska sitta någon besvärliga element där.
Ja, och för att de inte ska kunna sova där.
Ja.
Det gör man ju också nu, alltså man håller på att plocka bort alltså bänkar för att inte de ska kunna sitta någonstans.
Ja. Det är ganska grymt nog samhället.
Ja, det är alltså jättegrym vardag, och det där, vi följde ju då med den här, vi hade i Helsingin Sanomat den här grejen. Så de blir ju alltså utslängda från nödinkvarteringen någon gång senast klockan 7 på morgon, och sen öppnar den kanske klockan 10 på kvällen. Och det är ganska jättemånga timmar om inte du har alltså ett enda ställe alltså där du kan sitta eller få vara alltså mer än 10 minuter innan någon igen kommer och kör iväg dig i alltså ett land där vädret är sen som det är.
Mm.
Så det tycker jag är lite dåligt.
Finns det någon som har en, vad ska vi nu kalla det, en lösning? Hur ska vi få det här? Så att det finns platser att vara på. Och...
Ja, så det borde ju finnas alltså finansiering för att ha sådana här nödinkvarteringsplatser. Och sen är det klart så att alla borde ha en bostad. Men det kommer alltid att finnas alltså ett visst gäng som inte har den där bostaden som behöver de här nödinkvarteringsplatserna. Och sådana finns det inte tillräckligt av.
Mm.
Och knappast heller i alla andra städer i detta land.
Utmärkt. Eller inte för det är alltså utmärkt.
Nej, det var det.
Men att...
Men lite större det där förståelse, fast det är jobbigt. Jag förstår att det är jättejobbigt om man är van alltså att konfronteras med sådana.
Jag tror att det är svårt, alltså jag tror att väldigt många är det just så här som jag just beskrev. Att varför, nu ska jag gå och kissa och där är någon knarkare, och varför är det så här? Jag ringer och klagar, det här måste bort.
Ja.
Och så tänker man kanske inte på, och det är helt mänskligt, men man tänker kanske inte på att det där är också en människa som är där.
Ja.
Någon har gått rejält snett för, och det här är en senda möjlighet på det sättet. Så man utgår från sitt eget lilla problem, som är ganska litet jämfört med det där problemet som den här människan har,
ja,
där inne på toaletten.
Men samtidigt så är det ju nog, inte det ju heller där de ska sova, då borde man ju genast hitta en annan lösning istället.
Ja.
För att nu är det säkert bättre att hitta en annan lösning. Inte det ju heller liksom något som man nu kan tycka att det är särskilt bra att folk ligger i offentliga toaletter och sover.
Nej, du menar att det är inte lösningen att ha de flera toaletter?
Ja,
jag tror det var Jeanette heller menar. Men det enda som samhället just nu kanske erbjuder tydligen.
Mm.
Nåja, Maria Vastun, vad har du tänkt på den här veckan?
Ja, vet du vad, jag tror inte att du kan fråga någon bonde om vad den har tänkt den här veckan eller överhuvudtaget i medle av maj om du inte får svar. Vårbruk.
Mm.
För det är ju alltid så att det finns ju inte hemskt mycket annat som man tänker på när det är sådana vårbrukstider.
Vad tänker man på när man tänker vårbrukstider?
Nå, då är det ju egentligen förstås att väder och vind och att hur ska det nu gå för just mina grödor och allt sånt här. Men det som jag faktiskt i år har lagt märke till kanske speciellt nu, är ju det att det är ganska många gårdar som är beroende av sina pensionärer.
Mm.
Och det vill säga att det är liksom vårbruk och skörd fixas på många gårdar i det här landet någorlunda smidigt. Därför att det finns en äldre generation som rycker in, och det är ju också ganska speciellt ett sånt här år i och för sig. Och sen dessutom att det finns en ung generation. Att jag tror att vi någon gång, eller någon statistiker skulle någon gång kunna räkna ut att hur mycket bidrar de här pensionärerna egentligen till att vi har liksom ett välfungerande, någorlunda åtminstone, jordbruk i Finland. Och det är ju samma med många pensionärer gör ju mycket jobb alltså ute i samhället, och ibland så lyfts det ju fram och ibland väldigt lite, och också med barnskötsel, och många jobbar ju förstås också helt sådär avlönat. Ja, precis. Mm. Men jag tror att särskilt inom jordbruket så görs det jättemycket jobb helt gratis alltså. Och många, många arbetstimmar. Och det är ganska viktigt, för det är ganska svårt att köta en gård liksom ensam. Det ska, för att få den logistiken att fungera, att fast det inte kanske handlar heller om många timmar, men att om någon kan köra en traktor till den åkern där och sen komma tillbaka och sätta på den här vagnen där och flytta den dit, så hjälper det helt otroligt mycket. Så att jag tänker att att man skulle nu kanske, jag tror att de här pensionärerna skulle kunna få en liten sån här guldkärna i kanten för allt det jobb som de gör. Att de är nog jätteviktiga.
Man skulle kunna ta en balkongklappning för
jordbrukarna. För dem. Ja.
För den äldre generationen.
Ja, och sen nog faktiskt också, måste jag säga, yngre. Det är jättemånga, jag tror inte att det finns många liksom branscher i, där man jobbar så över generationsgränserna så mycket som man kanske gör inom jordbrukare. Det är ganska fint egentligen. Man lär sig av varandra och så hjälper man varandra.
Vad har du lärt dig den här veckan då av din far? Eller vem det nu som hjälper dig?
Ja, jag tänkte faktiskt nu jag lär mig nog hela tiden en massa.
Säg nu någonting.
Hjälp, vad ska jag hitta på? Nå, till exempel att snö egentligen gör att det blir en jämnare fukthalt i marken än när det regnar.
Ja, förstås.
Ja, men, precis.
Det vet Jeanette och jag.
Ja, det vet vi. Nej, men också så alltså att helt de här unga är med och få.
Vad menar du med unga?
Tonåringar.
Ja, just det. Okay. Mm.
Mopo-människorna. Ja, ja. Och det är ju kanske där som den här inlärningspotentialen är bäst. Tror jag. Så jag tycker att det är fint då. Jag tycker att man är kanske alltid medveten om det här liksom generationsöverskridande.
Men finns det ännu några signaler på att den yngre generationen sen vill liksom ta över där i något skede?
Ja, no, det kan nog säkert se helt olika ut hos olika. Eller sen kan det ju vara också så att den yngre generationen i och för sig inte alls vill ha något med det att göra. Alltså, det finns ju nog alla möjligheter. Hus.
Men det är nog lika coolt där som företag, småföretag går ju också ofta i arv från föräldrar till barn och så vidare. Och ibland någon kan tycka att det blir lite mossigt och sådär, men jag tycker att det är ganska fint.
Nu är det så länge alla är helt nöjda med arrangemangen. Det är ju, ja. Jag tror att i dagens läge så vågar man kanske också säga ifall att man inte är nöjd med, men att jag tror att förr i världen så fanns det nog många.
Tvingades man in i det.
Ja, och jag tror definitivt att det finns en massa sådana ganska sorgliga historier där folk har liksom tvingats.
Nu tog du bort all gloria kring familjen.
Ja.
Men du har rätt. Och just pressen att du måste fixa det här måste ha varit olidlig nästan. Och på tal om pressen, är vi vidare nu från din.
Det kan vi vara.
Okej, för att jag ville tala om pressen. Och prins Charles och Diana, det kommer ju den här dokumentären nu på Yle som det står överallt. Den kommer ikväll på Yle TV1 klockan 19 om man vill se på den där burken man sitter på TV:n en viss klockslag, så där finns det
linjär TV.
Och jag ska fråga er, för jag är fascinerad av fascinationen, för jag vet absolut ingenting om det här bröllopet. Jag minns att det var något stort bröllop, men det var tydligen en enorm händelse när de gifte sig. Jag vet att det var det, men
var det direkt sent på TV? Det var jätteovanligt på den tiden.
Ja, det kom här i Finland också.
Det var 1981 alltså.
Ja,
eller vad var det?
Jag skulle just fråga er, så kommer ni ihåg det här?
Ja, jag kommer
ihåg. Jag har några alltså minnesbilder av någon sån här enorm, den här klänningen som släpar någonstans.
Riktigt gräddtårta.
Jo.
Det var ju jag såg ett foto.
Fantastiskt långt
släp. Typ 10 meter minst.
Puffärmar som du inte har sett maken till.
Ja. Och nu kommer, och det här vill komma in på, den här fascinationen. Hur kan det vara så intressant? Alltså det var ju ledsamt att hon inte alls var lycklig.
Men det var ju alltså en helt förljugen alltså. Det var ju helt alltså kuliss.
Men det visste man alltså inte kanske då?
Nej, det visste man verkligen inte. Alltså. Nej, det kom ju alltså, började först komma alltså sen egentligen efter hennes död.
Ja.
Fram att det var ju liksom, det krackelerade ju hela den här.
Att han var egentligen kär i någon annan.
Ja.
Och
Camilla hette hon visst, va?
Jo, och jag vet nu, man ska aldrig skryta med sin egen okunskap. Men jag visste inte att det är den han nu är ihop med.
Jo.
Förlåt.
Du är ganska bakom flöte faktiskt.
Jag vet, men om jag nu måste välja vad jag använder mitt krut på, så är det här ungefär det sist längst ner, min mentala krut. Men det man ska, som sagt, jag skäms över min okunskap. Och nu har jag lärt mig.
Bra.
Och det där. Men följer du med, Maria, det här? Alltså, är det viktigt för dig att, oj, Diana var inte lycklig och hur kan det? För det är så där det går om man tvingas till ett, eller ska säga inte tvingas, men det är ett, prins Charles, om jag nu har förstått rätt i de här recensionerna, så upplevde han att det var tredje gången han fri och han måste ha en representabel hustru från aristokratisk familj och hon var perfekt, trodde man. Fast hon var mycket yngre och så vidare. Att är det här på riktigt något som vi ska bara fundera på?
Men var inte alltså den här Harry och Meghan som nu då var jättestort har varit här, alltså de här senaste åren?
Som har flytt nu till Kanada.
Ja, som flydde, och det har ju alltså väl sin bakgrund på något sätt i hela den här Diana tragedin. Ja. Ja, att de ville inte alltså upprepa den här, liksom, att hon blev ju utsatt för samma. Alltså, det var ju extrem press, vad jag har förstått på den här Diana.
Ja.
I Storbritannien.
Men där är väl nog, det förstår jag, att liksom, i Storbritannien så har man ju en helt annan. Jag tror nog att vi är så grymt intresserade här av deras alla detaljer kring deras liv. Men där är man ju nog verkligen, och deras skvallerpress är ju galen.
Ja.
Vad jag förstår, att säkert har de upplevt också jättemycket press. Men inte vet jag, själv tycker jag inte att det är något så här otroligt intressant, men att inte kan man ju riktigt undgå det heller. Det finns ju till och med just i huset så skriver man varje gång det är någonting så här kungligt, så, någonting som händer. Så jag menar att det är ju nästan lite så här vardagsmat. Man behöver inte vara en royalist för att känna till att hur det nu gick med prinsessan Diana och hennes.
Men man kan ju tycka att det är lite förlegad.
Ja, lite kan man, för jag kan till exempel tycka att monarki funkar, att varför du nu föds till en familj så blir du någon drottning och du får all uppmärksamhet på det, eller kung eller vad man nu blir, prins. Nu är det ju lite konstigt, det är som en från en saga.
Men kanske folk har behov av något sådant här just
saga. De har ju lyckligtvis har de inte så mycket makt, för att det skulle ju vara helt galet om de har dessutom någon jättestark makt någonstans.
Jo, det är ju kanske tur att det inte är så. Men att förstås, men nu ifrågasätts det ju också jättemycket. Att varför får de kosta så mycket och vad liksom tillför de egentligen samhället förutom den här skimrande.
Ja, men tänk på de där individerna. Det är ju inte synd om dem på det sättet. De har ju bra med stålar och de kan göra i princip, det är just det
att man inte gör om att inte kunna välja sin väg.
Ja, det är det jag menar, att där är de, och det finns, de är också människor precis som de här som ligger där i toaletterna, att de kanske skulle vilja göra något annat, och jag påstår inte hur man behöver tycka synd om det, men det är ju ganska grymt om man är helt ointresserad av det där livet.
Men tror du inte att det drillas in alltså?
Nej, men just det, man drillas till att bli en, kanske inte en maskin, men man måste bli, uppfylla alla de kraven. Jag tycker synd om de här.
Men det är väl i dagens läge också just allt fler som avsäger sig, eller inte om man nu det här,
alltså avsäger sig. Alltså inte tronarvingarna väl, men de här alltså syskonen i Sverige,
precis,
hade väl
varit så. Precis, att nu har det ju varit kanske många som har visat också på ett annat sätt idag att det här är inte vad de vill med sitt liv.
Mm. Jag skulle kunna avveckla alltså monarkierna, men den här Victoria tycker jag nog ändå ska kunna bli drottning i Sverige före det, för hon är ju jättebra.
Jo, alla älskar henne.
Jo,
det roliga är ju att de är ju ännu populärare i Finland än i Sverige. Svenska.
Och men hon är nog mycket populärare än sin pappa, kan jag berätta.
Ja, det kan jag också tro.
All orsak.
Men Maria, det var det som du sa, att de uppfyller något behov. Vi behöver dem här på något sätt. Och det tycker jag är också lite konstigt. Men det kanske det är ganska oskyldigt och lite romantiskt att bara tycka så.
Men nu är vi lever ju inte, du är monarki, vi kan inte förstå det här.
Nej. Okej, tänker ni se på den här dokumentären?
Det där kanske jag måste titta, för jag tycker att det är alltså sådär, jag menar inte för att det handlar om kungligheter, utan det är ju alltid intressant att titta på.
Jag blev också lite nyfiken, för jag har sett, en människa är det.
Ja, jag har sett alltså på några av de här dokumentärerna om Diana, och jag är lite fascinerad alltså av den här, vilket otroligt olyckligt liv den här människan levde.
Precis.
Ja. Nu när vi nu har pratat om det så plötsligt så väcktes det lite intresse.
Nu har vi ändå lyckats göra reklam för den, fast min idé var att vi skulle inte göra, utan tycka att det här är helt onödigt, men jag kom till helt motsatt.
Nu kommer du också att titta,
ja,
på det. Polinär-TV,
ja,
klockan.
Ja, kom ihåg, 19.00 idag. Hej, jättedåliga nyheter som en effekt som corona har haft, i alla fall liten andel i. Vi har ju talat ofta här, och jag har sett fram emot det här, självkörande bilar, som jag är stor fan av.
Ja, men, du är ensam om det.
Ja, eller inte helt, men ganska. Och jag är ju annars inte någon jättestor vän av ny teknologi, men det här skulle ändra ganska mycket i livet. Jag tror det skulle göra gott för alla, eller för många.
Att, det är vad du tror.
För nu kommer det just att fortkörning, att antalet folk som blir fast för fortkörning bara stiger, alla gasar på, motorvägarna är tomma och sådär. Men sen när de inte mer är tomma så...
Så då saktar man in.
Ja. Eller så kör man alltid försiktigt. Men det som jag ser framför mig är den perfekta framtiden, där ingen kör för snabbt. Alla lyder alla regler, man har blinken på och sånt här. Och ta hänsyn till fotgängare, stannar alltid för fotgängare och cyklister. Och sånt här. Det här är min naiva bild. Och jag har alltid sett det som, just om man far till exempel till landet i sin framtida extremt miljövänliga bil, så hoppar man bara in och säger att kör mig till landet, och så kan man fast sova eller vad man nu gör. Det är ju helt perfekt på riktigt. och det där, för det finns inget, jag tycker inte det finns så hemskt stort syfte i det att växla och vi rider på ratten. Jag ser inte någon liksom nöje i det på det sättet. Så jag ser framför mig den framtiden. Men nu har det då visat sig att pengarna har lite tagit slut och det var svårare än förväntat att göra förarlösa bilar. Förstår ni? Det finns så mycket parametrar där ute.
Ja.
Någon men som cyklar
och... Men det är så att folk tycker om att köra. Åtminstone
ja.
En del.
Ja, det måste, jo, men nu, det är också nu teknologin har... De har backat. Det var ju tal om att ungefär i år kommer gatan vara full av självkörande bilar. Det har inte alls gått på det. Så de har inte ens kommit vidare ordentligt de senaste åren. Det har stagnerat.
Men jag tror inte att folk riktigt vågar lita på tekniken i den meningen. Man tror nog att man är en bättre chaufför än den där autopiloten.
Ja, kanske ändå. Alltså det är ju så med elektronik att det kan alltid alltså uppstå något problem i den här elektroniken. Till exempel när barnen råkar gå där framför den här förarlösa bilen och någon kortslutning sker så att bilen inte alltså uppfattar.
Men människan är ju också extremt felbar.
Människan är också felbar, men elektroniken är också felbar.
Det är ju ett jättekonstigt argument. Alltså,
men jag vill köra min bil själv.
Ja, men säg då rakt ut.
Men det kan jag säga. Det har jag ju sagt ganska många gånger.
Så även om det, låt oss säga den här perfekta framtiden.
Magnus, jag kan börja köra dig.
Kan du?
Ja.
På riktigt?
Du kan sova, jag kör.
Det är ganska generöst erbjudande. Okej, okay, jag tänkte faktiskt fara nästa helg till landet.
No, kiva, vilket land ska vi fara till?
No, först Pargas och sen Kuopio veckan efter det. Fixar du det här?
Ja, jag fixar.
Bra. Men du får inte köra för snabbt.
Nå, det gör jag ju inte eftersom jag lyder alla regler.
Ja, du är sån. Men känner du mig ärligt, en seriös fråga, säga att du vill inte ha den här framtiden som jag just målade upp. Den här perfekta framtiden.
Det där, jag kan tycka att det där, att det skulle vara lämpligt för en del människor att ha en förarlös bil. Som, jag tycker inte att man ska tvinga alla att ha en förarlös bil.
Och så sa hon att titta på mig.
Ja.
Ja, just det. Och Maria, hur är det med dig?
Ja, jag tror att jag faktiskt håller med Jeanette.
Ja.
Alltså, tycker ni om att köra bil?
Ja, jag tycker att det. Jag tycker
men det måste jag nog säga att när jag nu har en bil som har pickat lite sådana här olika rackerier så att säga. Så är det faktiskt nog helt trevligt att veta att om jag släpper ratten så har den lite koll på mig. Aha. Och det som var speciellt roligt en gång när jag körde mitt i natten till flygfältet för länge sedan då när man ännu fick flyga och hämta någon. Och så kommer det en bild av en kaffekopp där framme i rutan och så säger den, du är trött, stanna och ta paus eller något sånt.
Hur kunde den veta?
Ja, och det var ju lite roligt.
Den mäter alltså hur länge man har kört. Alltså, det gör
men det var ju
också
konstigt för jag hade ju inte kört så där jättelänge och inte kände mig trött heller, så det hade den nu riktigt rätt. Men
det, kan det vara via pulsen? Alltså,
jag vet faktiskt inte hur den kom till det här. Den här kaffekoppen har aldrig dykt upp sedan dess. Så det var en sån här engångshändelse. Men jag blev ändå lite glad över att den liksom på något sätt tog hand om mig.
Okej, men en förarlös bil skulle ta hand om det ännu bättre. Jag skulle köra det. Men jag släpper det, jag har ingen chans mot er i det här frågan. Hej, är ni trötta på er egen spegelbild? Och nu menar jag inte sådär den riktiga spegeln, men Zoom-spegelbilden. Det här man ser sig själv där.
Digitala möten menar
ja,
du?
Digitala
menar digitala, alltså, ja, alltså sin digitala bild.
Ja.
Ja.
För,
ja. Alltså jag är inte bara trött, jag är jättemissnöjd.
Okej, det här är intressant. För jag hade att...
Att du tycker att du är ganska snygg där.
Nej, jag tycker att skulle han kunna försvinna. Alltså jag vill inte... Jag tycker att det är jättestörande och det är dåligt för ens, jag vet inte vad, mentala hälsa att hela tiden se sig själv. För sen tittar man stirrar på sig själv på ett möte.
Ja, alltså,
det har vi
ju
aldrig
ut
upplevt förut.
Ja.
Ja, hur ser nu den här minen ut? Och nu har jag märkt att man kan faktiskt stänga av bara så man inte ser sig själv, men de ser ändå en. Och det är hemskt befriande. Förstår vi är ju inte vana vid det, när man sitter på ett möte så inte ser man ju, som vi förstår, sig själv någonsin. Och det är ett fel fokus. Man blir extremt på något sätt självcentrerad, i alla fall så där bildmässigt. Jag vet inte hur jag ska förklara, men jag tycker inte alls om det. Men du har inte tänkt på det. Du är bara missnöjd med din bild, Jeanette.
Ja, men jag har nu inte haft så hemskt mycket. Så jag tycker jag vill inte ha sådana möten. Alltså. Jag har idag senast tvingat människa på IRL-möte, alltså in real life.
Fick du kämpa för det?
Nej, det inte var det så mycket att kämpa. Jag sa att vi kan ses alltså då på riktigt och inte via något, alla möjliga attraljer.
Mm-hmm. En del människor har ju alltså den här kutymen att de stänger av kameran helt och hållet.
Mm.
Men jag tycker att det är lite synd för att det är jättetrist att sitta och prata med en sån här svart skärm eller att man bara ser några. Det ger nog en viss liksom tilläggsdimension att man ser den man pratar med. Men jag har sin egen bild kanske, man, den är nog i och för sig ganska liten ofta där på sidan. Så inte vet jag, men att jag visste inte det här med att man kunde ta bort den. Det var ju egentligen en nyhet faktiskt. Ja, jag är inte så hemskt ofta deltar i sådana här digitala sammankomster. Men att...
Jag har haft en del sådana, och en del har dragit ut ganska mycket på tiden. Det är otroligt utmattande att alltså nog för det första stirra på sig själv eller på de andra där. Och, men annars är det ju praktiskt och så vidare. Men jag tror att folk börjar vara ganska slut.
Det tror jag säkert. De som gör det hela tiden.
Ja, och det är ju många som sitter hela arbetsdagen i det. Okej, men... Så stäng nu av, eller inte, måste ni för min del, men jag skulle vilja...
Det kanske finns någon som tycker att det är jättetrevligt att sitta där och analysera sig själv.
Det är helt möjligt. Hej, det här är för dig Maria. Nu har ju också en effekt av corona blivit att folk... Av corona, inte corona, av corona. Är att folk börjar odla själv allt mer. Också i sådana här urbana miljöer, i stor metropoler i USA och så här.
Ja.
Och... Vad säger du nu om det här? Blir du glad för det här?
På något sätt blir jag glad. För mig hade ju inte gått på det sättet att odla exakt samma som jag odlar alla
senaste år. Du är proffs.
No. Men det där, jag tycker ju att det är helt bra att man på något sätt kommer tillbaka lite till det här verkliga livet. Så att säga att man funderar på hur saker och ting växer och man lagar kanske mer mat från början. Och sånt. Det är ju en helt liksom bra sak.
Jeanette, har du övervägt att börja odla?
Vet du, jag saknar alltså på det sättet den här odlingsgenen.
Du fick den inte?
Nej, min mamma var en riktig sån här alltså viherpeukalo som man säger. Hon odlade allt möjligt och växt, vad heter det, sån här trädgårdsland och saker. Och liksom halvt självförsörjande på den tiden när vi bodde på landet. Och jag saknar den helt och hållet. Men min dotter odlar nu tomater.
Det är ju jättefint.
Ja. Men alltså, hoppas du inte frusit nu.
Nej, de är inne där på hennes där inomhuset nu tryckt i solen.
Bra.
Har du aldrig lagt, liksom, du har aldrig gjort någonting?
Nej, men det är klart att jag har gjort någonting, men jag är jättedålig. Alltså allt dör. Det liksom är någonting i mig. Jag ska ta, hörde, jag kan ta vet, en bild på vår ena grönväxt. Den mår inte så bra, kan jag säga. Den heller.
Okej.
Okay, har den corona?
Vi kan ju inte tvinga, vi kan inte tvinga Jeanette att göra det här.
Nej.
Hej, har ni någonsin det där, eller det är intressant i Guardian får läsarna ställa frågor till varandra. De är ofta ganska viktiga faktiskt. Nu var det en person som hade börjat fundera på efter att studera en ekorre, eller ekorrar. Ni vet när de jagar varandra runt ett träd. Det går ju ganska vilt till. Och jag har ofta stirrat på den här liksom, kampen, eller vad man ska kalla leken. Och så frågar den här läsaren, har någon någonsin sett en ekorre som har fallit ner på marken. Som vet ni, tappa greppet. Ploff, ner på marken. Och då tänkte jag att alla skulle skriva att nej, verkligen inte, för det är omöjligt. De är så skickliga. Men det var 238 svar, varav de allra flesta var yes, I have seen it. Och så detaljerade beskrivningen. Nu ska jag fråga er, har ni någonsin sett en ekorre som flyger ner från himlen och lite slår sig och sen det där, linkar iväg?
Nu är det så att det trillar inte ekorrar från himlen.
Men pengar gör det.
Men pengar kommer.
Men det är i den där sången, Ekon satt i granen. Där gick det väl inte så bra.
Ekon satt i...
Skulle skala kottar.
Fick han höra barnen och sen fick han så bråttom och så tappade
han sitt ben.
Ja.
Skar han benet?
Ja.
Det var någon av de där Guardian-läsarna hade hört denna sång.
Så jag tycker annars att de är så himla snabba. Så jag
men det där, nu kan jag ju inte påstå att jag har så där jättemycket liksom dagliga observationer på några ekorrar.
Nej, men jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt ändå 238, nästan alla var yes. Jag tycker att det är väldigt
många. Jag tror att de som inte hade sett det, så de brydde sig inte om att svara.
Nej, det vill säga att alltså då i Storbritannien liksom 7 miljoner som aldrig hade sett det.
Ja. Ja, visst, men ändå 238, så det är bara skaka fram. Men
alltså kan man bevisa?
Eller ville de bara skryta?
Ja, exakt. För min tro på naturen får lite. Alltså, för jag hade tänkt att de är ofällbara. Att de har, det bara inte händer att ekorren faller ner. Men då hade jag fel.
Ja. Så men jag har sett det där katter som äter upp ekorrar. Det är liksom min sån här främsta sån här referensram nu. Man hittar bara svansarna på vår gård.
Tack. Ja. Tack för det. Men på tal om svansar.
Det var på landet, alltså då i Pirlax, inte nu.
Ekorren skulle ju vara liksom ansedd sådär i kategori råtta om den inte skulle vara så himla söt, om vi nu är helt ärliga.
Råtta? Måste du säga sådär?
Ja. Men det vet du väl, de får ju länsar, alltså fågelbon, alltså de är ju riktiga hörde.
Tjuva.
Ja, alltså ganska obehagliga djur där i naturen.
De gnagar sig igen och förstör allt möjligt. Men de är jättesöta, så därför får de förlåtelse. Stäng munnen.
Alltså, nu har jag hört rykten om att de är inte så kivoga som det sägs, som man tror, men jag har lite liksom tänkt. Och sen, just när man ger någon nötter där på följelsen så blev man biten i fingret. Det var inte alls bra. Men i alla fall, ändå, nu är de ganska coolt när de far runt i det där trädet, de råttorna då, som Maria väljer att kalla dem. Men på tal om djur, så i Singapore har man ju då tänkt att man ska fixa det corona. De har ju haft säkert bra framgång, men nu har det kanske gått lite för långt, för någon har släppt ut en robothund ute i parkerna som alltså har fyra ben och går såhär klackataka, klackataka, klackataka med fyra ben. Så går den omkring och den har massor av kameror på sig, men den i princip som en gul robothund. Så går den, om ni sitter till exempel för nära, så kommer den vänligen håll minst en meter mellan er. Och så måste ni lyda, annars går den inte bort den där hunden.
Vad om vi är ett gift par och får umgås så där nära? Ska man säga då åt den? Men hör du, vi är faktiskt
ett gift par.
Ja.
Det är klart man kan säga det, men förstår den.
Då måste ni bevisa att ni är ett gift par.
Tron på teknologin är ofantlig.
Ja, den är omätbar. Det där, Jeanette, skulle du lyda den här robothunden kommer?
Nej, jag vet, vad händer sen om man inte lyder den då? Sen larmar den någon sån här polis och så kommer den någon sån här polispatrull.
Eftersom det är Singapore så kan man hamna i fängelse ganska
ja,
lång
jag menar
tid.
Det.
Så jag skulle nog lyda. Men jag skulle hoppas att det här är inte den väg samhället går. För det ser ut som en från en skiffi-film att man ska vara glad att den inte tjuter den.
Men tänk vad de har liksom funderat sådär att hurdan robot ska vi laga? Vi lagar den i en sån här lite hundformat så blir det trevligare
ja.
När den kommer och ger order.
Exakt.
Det kunde ju ha varit också en polis, en förklädd polis.
Ja, eller bara liksom. Helt enkelt en låda. Liksom,
en låda som kör omkring.
Det är ju sträckligt äckligt det där att det kommer någon sån här apparat som...
Alltså, det såg, jag har ju så nyligen på Star Wars och det såg lite ut som några av de grejerna där. Bara de skjuter ut hela tiden. Så därför blir jag lite rädd för de där typerna i parken. De kommer att bli skjutna nu. För det såg faktiskt ut så. Men det gick ju inte så.
Men i Raseborg så ringer en robot upp till de här 70-plussarna och frågar hur de mår.
Det är ännu bättre, det är mer humant.
Jo det, ja det.
Jeanette Björkqvist, lycka till med odlingarna. Det var härligt att vara här med dig. Och nästa fredag har vi en fantastisk eftersnackspecial där vi ringer upp olika finlandssvenskar ute i coronavärlden, ute i stora världen. Så det blir något helt annorlunda. Maria Wasslund, tack för att du var här idag. Lycka också du till med odlingarna.
Tack. Jag heter får man Magnus. Önska mera värme?
Det får man absolut. Jag heter Magnus Lodén, vi hörs igen om en vecka. Ha det bra, hej då.